Två timmar innan vi träffas här, då pratade jag och Johan med varandra. Och då fann vi att vi har haft väldigt mycket att engagera oss i båda två. Så ska vi få ha någonting att förmedla? Vågar man ta på sig ansvar om man inte ens haft tid att umgås med Gud som man är van vid? Jag har ju köpt ett nytt hus, jag umgås med huset. Ja. Väldigt svår anpassning måste jag säga. Jag måste bekänna att jag är försumlig. Så det är bra det där. Gud överger ju inte en för det. Men när jag sitter här så håller jag ju med fullständigt på det här med Ebola och de här farsoterna som kommer. För vi kommer inte kunna besegra det här, vi människor. När vi människor löser ett sånt stort problem så gör vi det på egen kontroll på något vis. Och det blir alltid värre av det. Det finns en gräns där Gud måste få vara med för att en sak ska bli bra. Det är ungefär som ett land som drabbas av svåra ekonomiska problem. Ja, vi kan väl hålla på att trixa som bankerna gör hit och dit. Men Gud säger någonting annat. Han säger, låt inte det här huset ligga öde medan ni själva håller på att bygga på era egna panelade hus. Nu är jag i den skyldiga skaran. Och ja, men Gud prioriterar, man prioriterar på ett annat sätt. Hos Herren tar man Guds sak först. Då kommer resten att räcka till. När vi tänker på vårt eget först, då kommer det att saknas fiskar i vattnet. Pengarna kommer inte att räcka till i någon församling eller någonting. Det är många som har fått uppleva det. Och så träffas vi så här och så tror vi att vi prioriterar Gud. Ja, vi gör väl det när vi sitter här. Det tvivlar inte jag på. Men jag är den första att erkänna nu när man är med ett hus. Det var ingen lätt sak. Det här med hus, det är kul. Det är kul att ha någonting att göra. Men när jag ser vad jag har valt bort. Tidigare hade jag inte så mycket annat att göra än att läsa Bibeln och be. Hjälp mig, jag håller på att välja bort det. Jag tror att jag är på en far och fylld väg då, måste jag säga. Gud måste hjälpa mig att rikta upp det här. Men Gud är med ändå. Det där, tänk på det, be lite för mig för det där. För jag märker på mig själv, jag far iväg alltså fel. Jag bekymrar mig mer för det här världsliga nu än det gudomliga. Och det är ingen bra väg. Det behöver jag hjälpa mig. Men då sitter jag här, när du börjar så här Johnny, och det är så sant i de här tiderna vi kanske går in i. Och det står också skrivet att det ska komma prövningar och faror över vår jord som aldrig någonsin har sett eller hört talas om bland mänskligheten. Det är väldigt skrämmande. Nu är det frågan om vart är tiden vi står. Jag är inte den som vågar säga att där ligger tiden nu. Det är datumet ska det ske. Ja. Om Gud absolut skulle tvinga mig till skulle jag göra det, men inte annars. Det är för mycket spekulation så. Det enda vi behöver bekymra oss om att leva nära Kristus och ha det gott med han. Då får vi Gud komma imorgon eller om 200 år, det spelar ingen roll. Det är liksom vår trygghet. Att det blir mycket lidanden och sjukdomar hit och dit, det kommer att bli det. Bibeln har sagt det. Farsoter ska gå över jorden och en tredjedel av jordens folk ska gå under om det. Och så vidare och så vidare. Det kommer en sån tid. Och personligen så tror jag att vi står liksom i de här skälvande inledningsdagarna till den här svåra tiden. Och då skulle man ju önska att Gud fick ha lite framgång. Det var när jag sped på läpparna när jag sa ordet framgång. Men Gud har inte alls bara lovat oss motgångar. Han har lovat oss framgångar också. Och jag fick det när jag kom hit. Och jag satt och tänkte för mig själv. För när jag for hit så var jag tjurig och stressad och sur på Gud. Och jag hade ingenting att komma med. Det var vad jag tänkte säga. Jag har ingenting att säga idag. Men det finns ju andra som har. Men när jag sitter här då kommer det. Så nu får jag slå ut med det då. Helt oförberett. Gud har också lovat framgång. Men då vill jag betona en sak så här. Alltså när Gud lovar framgång, då lovar han inte slott. Han lovar inte Rolls Royce. Han lovar oss inte miljoner på ett bankkonto. Nej, nej. När Gud pratar om framgång så pratar han om andlig framgång. Alltså det finns någonting annat som växer hos oss. Och den framgång som räcker en hel evighet. Vi får bära med oss den in i evigheten sen. Vi kan få en andlig framgång inom oss själva som gör att Guds kärlek får flöda ut genom oss. Och det blir en riklig frukt på. Hej! Det blir en riklig frukt på. Och den frukten får i sin lön sen. Men vi tror ju ofta att framgång, då ska vi ha vår lön nu. Ja, det var tur att Jesus och inte lärjungarna tänkte så. För vad fick de för lön? Korsfäst och förföljd och dödad. För det de skulle få lön för sen. Gud är inte snål. Han har lovat oss att vi ska ha det vi behöver. Och om vi är nöjd med det väsentliga. Lyx och överflöd har han inte lovat oss. Det fördärvar oss. Men det var en som fick ett alldeles fantastiskt löfte. Och det var Josua. När Mose hade avlidit. Det första boken efter Moseböckerna. Josua, första kapitlet. Och jag läser från femte versen. Det är alltså Herren som ger Josua det här löftet. När han kallar honom till tjänsten efter Mose. Ingen ska kunna stå emot dig i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Det gäller alltså Israel då och det. Jag var stark och mycket frimodig. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av åt den från vare sig till höger eller vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och du ska ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig, var du inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren din Gud är med dig vart du än går. Jag vill för det första påpeka att här uppmanar ju Herren att vi ska hålla fast vid förbundet som hör lagen till. Vi lever i Nya testamentets tid. Vi måste ha en liten annan invinkling på det. Idag är lagen uppfylld i Kristus. Så vi kanske inte behöver kunna de gamla skrifterna utan till. Vi kanske inte behöver tänka på dem jämt. Men vi kanske ska tänka på att Bibeln handlar om Jesus. Jesus Kristus är ju ordet också. Så om vi har honom i tankarna dygnet runt med hjälp av den heliga ande, då har vi det här löftet om framgång. Och ni ska se, jag vill påpeka det. Det här löftet om framgång är villkorat. Trots all nåd. Det är klart att han som älskar oss och vill ha oss till himlen inte lovar oss framgång i de vägar som han ser leder bort ifrån honom. Självskrivet. Villkoret är håll fast vid mig på de vägar som leder hem till mig. Det är villkoret. Så det kan man ju knappast kalla ett villkor egentligen, eftersom vi ändå längtar efter att kunna ha det så. Och så det här. Har jag inte befallt dig att vara mycket frimodig och oförfärad? För det finns minsann saker som vi redan har drabbats av. Det finns saker som smyger runt omkring och som vi såg att skulle vi säkert bli rädd. Men fruktan hör inte Gud till riktigt. Guds fruktan är ett undantag. Men fruktan kan lamslå oss. Så Gud är noggrann med det här. Att var inte förfärad. En som det kom en stor epidemi. Var inte rädd för den. Jag är större än den, säger Herren. Jag har makt över den. Den kan inte göra dig någonting. Om inte det var Gud tillåt helt enkelt. Så ännu viktigare, gå närmare Herren i tider som är svår. Försök inte stå där och lösa problemen själv till alla till buds medel. Utan gå till Gud när problemen blir svår. När du som mest känner ilsken och sur på Gud och inte alls får som du vill, då ska du absolut gå dit. När du är helt övertygad om att han inte finns, för han har inte gjort någonting bra för mig de sista veckorna, då ska du absolut gå dit och bråka med han. Och när du bråkar med han, eller be, eller hur du gör, så kommer han att svara. När du är ärlig. Jag tror att vi är mer ärlig när vi är ilsken och sur på han, än när vi är glad. Ibland så kan vi spela en glädje och så där som inte är riktigt äkta. Det är bättre att det är äkta än att det ser bra ut på ytan. Gud klarar av det. Han älskar mig. Han ser det där ändå. Så det bara visar han förtroende. När du är helilsken på Gud, det vet ju han ändå. Då blir han kanske sur på dig för att du tror att kunna lura han. Det kan du väl inte. Han vet, känner om det. Du bara visar han förtroende. Så här ser det ut inom mig nu, Gud. Det är rena kaoset. Och du är skälet till det, för du har all makt. Så tänker jag ibland. Alltså egentligen så orsakar man väl problemen själv ganska mycket. Men ja, det vet hur barnslig man kan vara. I varje fall, Gud är gentemot Josua. Det finns ett villkor med löftet om framgång. Håll dig till mitt förbund, säger Herren. Det är villkoret. Och sen har Gud befallt, var frimodig, mycket frimodig till och med, och oförfärad. Varför oförfärad? Ja, vi kan då göra moraliskt korrekta handlingar många gånger, bara på grund av att vi är rädda. Vi kan vara rädda att förlora en position, vi kan vara rädda att förlora vårt anseende. Och så sätter vi igång och gör någonting gentemot någon av våra medmänniskor. Som ser bra ut på ytan, men som egentligen det jag drivs av fruktan för att göra det själv. Då är det inte mycket värt. Eller det är ingenting värt. Det kommer att bli bundenheter kring sånt. Så inte på grund av fruktan. Så därför ska vi inte förfäras. Alltså jag är så fräck så jag säger, det är bättre att inte göra någonting. Men när du ska göra någonting gott för din medmänniska eller gott för Gud, se till att du har den här drivkraften som är Gud själv. Alltså hans kärlek. Gör något av kärlek. Då behöver det inte vara så perfekt det du åstadkommer. Då blir det bra ändå. Men när det fruktan så driver, så kan det bli hur perfekt som helst. Och det blir ingen välsignelse med det. Det blir någonting som är bundet. Frimodighet har med sig stor lön, står det i Nya testamentet. Frimodigheten har med sig stor lön. Tänk på det. Många gånger chansar vi och man går så här. Jag tittar på en hel del bloggar här och där. Och då måste man ju säga att ordet och Bibeln går att tolka åt en rad olika håll. Det finns ju många förutbestämda skolor så här. Med 4-5 stycken där tolkningen är given på förhand. Ja, hur gör man då när man står där och försöker vara ödmjuk? Han kanske är riktigt där och det är rätt där. Och det stämmer allting med ordet och... Det ligger en grund någonstans som någon har lagt om hur en uppsättning Guds bibelord ska tolkas och vad det ska betyda. Du ser bara det här med dopsynen, finns det lite olika skolor på. Och när man tittar på bild, alltså på förklaringarna med Guds ord, så kan jag hålla med på dem allihop. Det är något som inte stämmer. Vad säger Gud? Det är jag intresserad av. Herre, vad är din tolkning? Hur ska vi förstå ditt ord, Herre Jesus? Har man lite ödmjuk så inser man att det beror på vem som läser. Det beror på varför man läser. Det beror på vad jag själv är ute efter mycket. Det går att använda Guds ord till mycket. Men vad har Gud för syfte med det? Ja, att hans sanning ska få råna. Att själar ska få bli frälst och ha en så trygg väg som möjligt i evigheten naturligtvis. Guds ord är så svårt att läsa och förstå. Så vi bör fråga Gud dagligen i form av bön. Bön och ordet. Då tror jag att vi ser det vi ska se. Eller det Gud vill visa. Nåväl. Löftet om framgång var alltså villkorat. Och villkoret var: håll dig till förbundet. Nu är det inte lagens förbund. Vi ska inte bli lagiska. Bokstaven dödar men anden ger liv. Tänk lite på det. Bokstaven, Bibeln, handlar ju om livet som heter Jesus Kristus. Från första vers till sista. Det är vad det handlar om. Det handlar om vägen, sanningen och livet. Olika invinklingar. Det är historia, det är profetier, det är allting. Men i grunden handlar det om Jesus Kristus. Från början till slut. Och när Jesus har tagit oss till sig, om vi läser Romarbrevet 8 och 12 kan vi ta, då kommer vi in på det här med villkoret igen. Alltså. Josua fick framgången villkorad i att han skulle hålla förbundet. Och här kommer ett ord som heter skyldigheter. Då. Och skyldighet, det är väldigt lätt att börja på tänka villkor då. 12 versen i Romarbrevet 8. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Och nya är det här med fruktan som Guds ord går emot väldigt mycket. Inte Guds fruktan, men den fruktan som vi kan ha som bo här i oss. Jag sa något dumt till min syster eller broder för 3 dagar sedan. Ja, jag kanske inte vill möta han. Då går jag helt plötsligt några andra vägar. Och då säger jag, ja, men jag vill titta där skyltfönstret eller den butiken ska jag gå. Men egentligen kanske skälet är att jag vet att den här karen går ofta på den där vägen, så då väljer jag en annan. Det är alltså fruktan som driver mig till att rättfärdiga en annan väg, för att jag inte vill möta det där som jag kanske måste göra upp. Det är bättre att göra upp med den där karen. Krama om varandra, säga sitt förlåt. Så man kan leva mot varandra nästa gång man träffas istället, så slipper man bli bunden. Men fruktan kan göra väldigt mycket i våra liv, och det vet ni. Och jag tror liksom att vi är så pass mänskliga allihop. Jag drivs av fruktan ibland. Jag tror inte att jag är unik. Nu är det väl förmodligen så att ni andra är helga till en mycket högre nivå, så ni är fri där, ni är aldrig rädd någon gång. Eller har jag fel? Okej, så då pratar jag alltså om någonting som finns. Fruktan finns alltså. Och vi har upplevt den någon gång. En stor fruktan som vi människor har idag, det är ju det här att inte vara värd någonting. Vi var alltså inne på fruktans ande. Efter att när vi har blivit frälst, då har vi tagit emot ifrån Gud dels försoningen och nåden. Och vi har ju omvänt oss ifrån någonting. Annars skulle vi överhuvudtaget inte ha gått till Gud. Vi har ångrat en hel del som vi har gjort. För när Guds ljus kommer över vårt liv, så ser man ju hur dumt man gjorde innan. Det är inte säkert man förstår det annars. Men i Guds ljus så är det svårt att, bara ljuga då, måste jag säga. Man kan nog försöka ett tag och försöka förklara saker på ett annat sätt, men det går inte i längden. Förr eller senare får man vika ner sig, och så ångrar man sig det dumma man har gjort. Och då har man börjat på att bli fri. Fri ifrån det som Herren vill att vi ska vara fri ifrån. För han säger det: ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Men ni har fått barnaskapets ande. Barnaskapets ande. Så att ni kan ropa Abba fader. Jag har fått barnaskapets ande. Jag har fått en stor far. Som har makt över alla sjukdomar och epidemier. Som har makt över alla svårigheter. Översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott och allting. Man kan tänkas komma. Han har all makt. Det är han som är vår far. Vi har rätt att ropa Abba fader. Inte för att vi har gjort något mycket bra, men Jesus Kristus har gjort så att vi kan hålla förbundet som är villkorat. Han har uppfyllt det hela åt oss. Så vi behöver bara gå till han. Så vi är. Så ärligt vi kan. Det går inte att vara 100% ärlig varenda minut i sitt liv. Men så mycket man har i varje fall. Så att det är så mycket äkta som möjligt. Man blir inte bortvisad från Jesus. Han vet redan hur jag har det. Han blir bara glad att jag äntligen kommer. Kanske det man skäms för. Men fruktan, den kan förvirra oss väldigt mycket. Och den kommer aldrig att tala om för oss att det är fruktan. Den kommer att presentera sig på något annat sätt. Och kanske rent av på ett rättfärdigt sätt. Du behöver inte leva i fruktan du heller. Jag har nyss stått och sagt det till alla andra. Vi har inte fått slaveriets ande så att vi måste på nytt leva i fruktan. Nej, du får ropa Abba fader. Du också. Bara för vad det är Jesus har gjort för dig. Så när vi läser om det här förbundet som har villkorat med Josua, som lovade framgång, då ska vi veta om idag att förbundet är faktiskt uppfyllt. Men det är Jesus som har gjort det. Och om vi då går till Jesus, så får vi del av det förbundet på samma sätt som vi får del av hans rättfärdighet. Så slipper vi hålla på med någon egen rättfärdighet. Det är väldigt betungande, kan jag säga. Och skuldbeläggande. Men Jesus Kristus rättfärdighet, den frigör oss på ett sätt så att vi får leva i den kärleken som Gud vill ska få vara vår drivkraft. Annars ska vi gå in i fruktan. Jag kom på mig själv idag så här när jag tänkte, Gud min skapare, jag är 60 år, jag har köpt ett hus när jag är 60 år, jag är inte klok. Då brukar folk liksom sälja och bo i sådär. Så man funderar på, jag gör nu tvärtom här. Hur ska det finansieras sen? Och så kommer alla de här tankarna. Och gissa om jag har varit rädd. Jag har varit livrädd. Jag tänkte, vad har vi gjort, Gud? Det här kommer inte alls att gå. Nej, det gör det inte. Men ingenting av mitt liv har fungerat sedan jag har varit kristen. Det brukar bli bra ändå i slutändan. Jag har inga egna resurser att komma med. Men om Gud finns så är det ju han hela den här planeten. Så att man är ju åtminstone arvinge till en hel del. Ni också naturligtvis. Det är inte så lite vi arvingar till. Jag undrar hur stort universum egentligen är. Alltså det är ganska mycket vi arvingar till om vi vill ha det så. Fruktan. Och då ska vi se, vem är det då som har uppfyllt det här förbundet till oss? Vi behöver leva i honom. Alltså vi kan inte uppfylla lagen. Vi kan inte göra det själv. Pröva och bli bunden. Jag rekommenderar ni inte. Jesus har uppfyllt åt oss. Låt oss gå dit och leva det liv som han har tänkt att vi ska få leva istället. Han ger sitt liv för oss. Det kan bo här. Vi brukar kalla den för kärlek. Men det är så mycket, mycket mer än så. Då står det i Efeserbrevet en del om hur mycket det kan vara. Efeserbrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, helighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på helighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det är för att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen, ja över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det där är en del. Tänker in i de verserna, John, när du blir arg. Vem är det? Vem är det vi tillhör? Vad är det för kraft det frågan om? Det uppväcker från det döda. Ja, mycket lidande kan vi få i vårt liv. Men det finns alltid en god utgång. Det finns det. Jag tror inte att Gud låter lidanden komma hur som helst. Men han låter det komma ibland. För att det han får kontroll över då, det kommer leda till något bra. Och allt samverkar ju till det bästa för oss som älskar Jesus. Och ja, då måste jag vara ärlig här också och säga att jag har ju haft en hel del lidande och svårigheter i mitt liv. Och jag har aldrig jublat och jag har aldrig sagt så här när jag har varit i dem. Men efteråt så kan jag konstatera, ja, jag skulle kanske inte ens vilja ha varit utan det. För det ledde till någonting som var bra, som inte jag hade kunnat uppnått på något annat sätt än genom lidandet. Och när Gud är inne, han är faktiskt mycket, mycket närmare i lidandet än i framgången. Men framgången är villkorad till förbundet. Josua fick det till förbundet, till lagboken. Vi har förbundet uppfyllt hos oss i Kristus. Så hur mycket ska inte vi då vilja hålla oss till Kristus? Ja, kasta bort det som hindrar. Det är inte värt det. Kasta bort det. I Jesu namn.